Du lyssnar på Till min syster Kristina av Maria Gustafsdotter, inläst av mig, My Holmsten. Paragraf 17. Lovisa Engvall hade till konferensen inlagt begäran om att få så fort som möjligt resa hem. Paragraf 20. Konferensen beslöt att man med hänsyn till hennes hälsotillstånd och faran av en förlängd vistelse på fältet bifalla hennes begäran. Ur protokollet fört vid konferensen den 10 november 1912. Kashgar, vintern 1912. Hos Mr. Stone i London hade hon sett en fågel som satt i bur. Det var ingen vanlig burfågel som hoppade från pinne till pinne och kvittrande åt smulor ur handen och skvätte ut sand på golvet. Nej, den här var alldeles stilla och den satt i ett träd av glas. Spröda, skära blomblad satt på riktiga kvistar och fågeln var också konstgjord, men såg så äkta ut att Lovisa först blivit förskräckt. Hon trodde fågeln skulle kvävas, för överallt ihop hade man skälpt en glaskupa. Det var så hon kände sig nu, som denna fågel i en glaskupa. Ingen rörde vid henne, men alla tittade på henne, granskade henne och fördömde henne. Ingen av kamraterna talade till henne längre, inget småprat, inte ens ett kort svar på hennes god morgon. Och på sin höjd nödtorftiga svar på direkta frågor i sjukhuset. Det var inte som hon inte fanns. Snarare som om hon var en lukt alla kände men ingen talade om. Som när någon släppt sig i ett sällskapsrum och alla låtsades som ingenting medan de skymtsamt försökte få lite frisk luft. Hon grät sig till sömns var natt. Sen sov hon några timmar och vaknade långt före gryningen med ångest. I timmar låg hon och stirrade ut i rummet och väntade på att det skulle bli dags att stiga upp. Då, ensam i sovrummet, längtade hon till dagen då hon i alla fall skulle kunna göra något för att sysselsätta sina tankar. Sen, i Darkoshania, längtade hon tillbaka till sitt eget rum, där ingen gav henne elaka blickar eller snäst åt henne. Stina talade inte till henne utom i yttersta nödfall. "Du står i vägen, Lovisa," sa hon då. Hon kunde inte tänka klart. Glömde de enklaste saker och var ständigt rädd att göra fel med sånt som hon annars visste att hon kunde. Hon glömde namn på människor och mer än en gång satt hon med en patient utan att minnas vad denna hade sökt för, fast hon visste att hon behandlat just honom eller henne dagen innan. En natt när hon varit ute på förrättning red hon vilse på vägen hem och irrade runt på sin häst i timmar utan att veta vart hon skulle. Då hon väl kom tillbaka stod Tochter Achond och väntade på henne helt förbi av oro. När hon såg honom utanför missionsstationens port med lyktan i handen fylldes hennes hjärta av ett slags förväntan. Hon förstod att han vankade av och an. För på avstånd kunde hon urskilja lyktans stadiga ljus bakom glaset. Han väntade på henne, oroade sig för henne, brydde sig om henne. När hon kom fram höjde han handen och tog tag i hästens spetsel. Hon bara gled av hästen och gick in i hans famn. Nu var han den enda som stod på hennes sida, den enda som överhuvudtaget talade med henne. En dag kom föreståndaren klivande över gården mot sjukhuset. Hon såg honom genom mottagningsrummets lilla fönster och anade genast oråd. Det måste vara något viktigt. Han hade inte talat med henne på veckor. Får jag tala med dig, Lovisa? Det var inte en fråga, bara en befallning. Den här gången drog hon inte ut på det som hon gjort den gången Mia hämtat henne till konferensen. Hon sa genast ja och hängde av sig förklädet. Medan han väntade häktade hon på sig kappan och drog ner hatten över knuten. Han gick ut före henne men brydde sig inte om att hålla upp dörren utan hon fick ta den i förbifarten. Ute på gården svepte blåsten upp gul.